Frihet, Fader, du vill komma med upprättelse, du vill komma med helande, och vi bara ger dig full frihet just nu och bara göra ditt verk. Vi tackar dig för helande, vi tackar dig för genombrott, och vi tackar dig för att du kommer och gör något nytt just nu. I Jesu namn. Amen. Gott att få predika hemma igen här. Jag har rest ganska mycket här de sista veckorna, men det är alltid väldigt gott att få komma tillbaka till hemförsamlingen igen och undervisa. Jag älskar ju den lokala församlingen, och det är så gott att få samlas inför Herren och få tillbe tillsammans. Så jag har tänkt att tala om någonting idag som jag bara upplever är så viktigt och ha som en identitet som troende. Därför att i nya förbundet så är det ju så att Gud kommer och på något sätt ger oss ett mandat. Så. Alltså ditt mandat att predika evangeliet, ditt mandat att få be för sjuka, ditt mandat att få fungera i Guds kraft är ju en del av nya förbundet. Och jag tänkte tala lite grann om det här idag, därför att jag tror att det är så viktigt att det kan landa. Ifrån första Petrusbrev kapitel 2 ska vi börja. Vers 4 till och med 10. Så står det så här. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt dig själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så han har kallat oss ut ur mörkret. Det är väldigt underbart att inte leva kvar under betryck och mörker och det gamla livet längre. Utan vi har blivit utkallade från det till ett nytt liv. Där vi lever i hans rike, i hans ljus, i hans närvaro. Och han har gjort oss till ett folk, det vill säga han har gett oss identitet som hans söner och döttrar. Och han har gjort och gett oss barmhärtighet. Det har jag talat om mycket här. Att all vår synd som vi har gjort, synd som vi har i vårt liv nu och synd som vi kommer att göra har på korset blivit utplånad, försonad och borttagen. Men i det här så står det också att vi har blivit ett heligt prästerskap för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Och jag upplever att det här med att vi är ett heligt, ett konungsligt prästerskap är en sak som behöver återupptäckas igen och igen. Därför att i det finns ett myndigförklarande från Gud som är fantastiskt. Som gör att du kan leva i ett andligt självförtroende och veta att du är sänd med evangeliet. Vi ska läsa också uppenbarelseboken här, kapitel 1. Vers 4 till och med 6 står så här. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför Guds tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Så det här är ju en trinitarisk text. Det talas om han som är från evighet. Det är ju Fadern. Jesus Kristus är ju Jesus. Och de sju andarna framför Guds tron, det är ju Seven Spirits of God. Alltså Guds, det är ju en bild på den heliga ande. Då. Eller det är den heliga ande. Det är ju därför menoran finns med som en bild genom hela Bibeln. Det är ju sju ljusstakar. Det är ju de sju smörelserna som finns i den heliga ande. Men det står att nåd och frid kommer ifrån treenigheten in i våra liv. Och det står att han har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och det är väldigt underbart att veta var man är friköpt ifrån. Men sen är det ju väldigt underbart att veta att vi inte bara är friköpta från någonting. Vi är inte bara löst ifrån det gamla. Utan vi är friköpta in till någonting också. Och det vi har blivit friköpta in till, det är att han har gjort oss till ett konungadöme. Det vill säga, i Kristus har vi fått en auktoritet att utbreda Guds rike. I Kristus har vi fått auktoritet över all fiendens härsmakt, säger Bibeln. I Kristus, i namnet Jesus, så har vi auktoritet över synd, död, sjukdom och betryck. Men vi har också blivit gjorda till präster. Det vill säga, i Guds folk, i Bibeln, i församlingen, så finns ingen uppdelning mellan lekmän och folk i tjänst, präster och vanligt folk. Därför att alla har blivit gjord till ett konungsligt prästerskap. Och jag var just med en intervju där de frågade mig, vad tycker du var reformationens, alltså Luthers reformations, viktigaste bidrag till kristenheten? Och jag sa att utan att tveka för min del så är det att Guds folk är ett konungsligt prästerskap. Alltså det man kallar det allmänna prästadömet. Det som kommer fram i de här fem teserna. Tron alena, nåden alena, skriften alena, Kristus alena, till Guds ära alena. Ja. Och vi har fått ett mandat som troende till att kunna läsa ordet och kunna få uppenbarelse i ordet. Det var ju så förut, vet ni, att Bibeln fanns ju bara på latin. För det hade ju kommit in olika tankar i kristenheten som sa att det är inte bra, vet du, om vanligt folk kan läsa Bibeln. Utan vi måste ha utbildade teologer och ledare som lär ut Bibeln. Och dessutom så var ju mässan på latin då. Och det var svårt för en svensk på 1200-1300-talet att sitta och lyssna på en predikan på latin ur en bok som man inte fick läsa. Men så kommer ju de här underbara reformatorerna och bara säger, det här är inte rätt. Det är en stöld ifrån Guds folk. Därför att i nya förbundet så är det så att vi blir rättfärdiga genom tro. Och alla troende kan läsa ordet. Alla troende kan leva i en relation med Gud. Vi behöver inga präster eller ledare som går inför Gud i vårt ställe. Utan en ny och levande väg har öppnats för Guds folk. Och Bibeln säger, de ska alla känna mig från den minste till den största. Och vi har blivit gjorda, läste vi i Petrusbrevet här, till ett konungsligt prästadöme för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Det vill säga, du har fått privilegiet och nåden till att lära känna Guds hjärta. Du har fått privilegiet att se hur din synd har blivit borttagen, hur du har blivit friköpt från mörkret in i ljuset. Du har fått barmhärtighet, du har fått identitet som Guds barn. Och du har fått ett mandat att predika evangeliet. Och vet ni, jag älskar det här. Det är så många gånger som jag har fått vara med och predika i situationer som har varit ganska tuffa. Jag var i Indien och predikade 2005. Och då visste vi att en grupp militanta hinduer var på väg. Och förra predikanten som hade varit och predikat i byn där jag var och predikade hade blivit nedkastad från plattformen och fick fly från för sitt liv. Och de frågade mig, vill du göra det här ändå? Och jag, ja, det är klart. Vi ska ut med evangeliet. Jag har en självklar rätt till att få vittna och predika Jesus överallt. Eller 2010 i Ryssland. Vi hade fått vara i en stad i Ryssland och så hade vi fått hyra City Hall, alltså stadshuset, den stora lokalen. Då skulle vi ha en evangelistisk konferens där. Och med flera församlingar i stan som skulle vara med. Och så får ju då den ortodoxe biskopen, han gillar inte att jag skulle komma dit. Så först så sa han det att ni måste väl inte komma till vår stad. Och jag sa, er stad? Jag trodde hela jorden tillhör Herren, vet du. Så jag sa, jag respekterar er tradition. Jag förstår att ni inte gör så här. Och jag tänker inte komma till ortodoxa kyrkan och predika. Det får ni göra själv. Men jag ber er också respektera det vi tror på och det vi står i. Vi tror att alla människor har rätt att höra om Jesus. Vi tror att evangeliet ska predikas klart och starkt med under och tecken överallt. Så vi kommer ändå. Och då fulspelade han, så han gick till borgmästaren och sa att Martin är ju en farlig sektledare, så att vi kan inte, du får inte släppa in honom här. Då kommer jag att dra bort mitt stöd till dig och sådär. Och det ledde ju då till att han hörde av sig, eller borgmästaren hörde av sig till våra kontakter bara några timmar innan mötet och sa att ni har fått ett tillstånd indraget. Ja, vad gör vi då? Jo, vi hittar ju en annan lokal givetvis. Vi hade 2 timmar på oss eller vad det var. Jag hade ett team med mig från Sverige och vi hade folk som hade förberett. Så vi hittade en annan lokal och så predikar vi evangeliet i alla fall. Ja, därför att vi har fått ett mandat som konungar och präster att utbreda Guds rike. Samma princip hade också i Syrien. När jag satt i fängelset så bestämde jag mig för det att jag ska inte sitta här som en fånge som bara vill hem. Utan när jag sitter här så har vi en fantastisk möjlighet att bara få så någonting av evangeliet i människorna som håller oss fångna. Det fick vi göra också. Men jag bara vill tala om det här. Och jag vet att det finns olika kyrkotraditioner om det här. Jag vet att man har olika tankar om det här. Men jag tror att det är så viktigt att vi går tillbaka till vad Bibeln säger om det mandat vi har fått som troende. För jag möter en massa troende som sitter pacificerade och som inte har något andligt självförtroende och inte vill ta något steg. Och så kommer alltid frågan om vem har gett dig ett mandat att predika? Och då säger jag, men har du inte läst Bibeln? När den helige ande kommer över er ska ni få kraft till att bli mina vittnen. Jesus sa, jag sänder er som fadern har sänt mig, sänder jag er. Han säger, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Vilket mer mandat behöver vi? Det är ju en fantastisk möjlighet för dig att få bara kliva ut med evangeliet, förkunna Guds härliga gärningar, tala om vad Jesus har gjort och få se hundratals människors liv förvandlade. Vet ni att jag tror att var och en av oss här inne har fått en kallelse och ett mandat till att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och det står i andra Korinterbrevet så här att vers 4 till och med 6. Andra Korinterbrevet 3, verserna 4 till och med 6. Att en sådan tillit till Gud har, eller en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens, ty bokstaven dödar men anden ger liv. Det är ju gott med lite självinsikt att bara kunna säga att inte kan vi tänka ut det här av egen kraft. Inte är vi smarta nog och duktiga nog och liksom strategiska nog till att veta hur vi ska utbreda Guds rike. Och du kanske sitter här när jag säger, ja men det känns inte som att jag har fått ett mandat. Det känns inte som att jag är där att Gud kan använda mig. Men då vill jag bara ta dig tillbaka till den här, till det här som jag talade ut innan. Det är nåden alena, vet du. Du är inte kvalificerad på grund av att du har en teologisk utbildning. Det är bra med teologisk utbildning. Jag har själv läst teologi. Jag älskar teologi. Men du är inte kvalificerad för att du har en teologisk utbildning. Du är inte kvalificerad till att predika evangelium därför att någon har lagt sin hand på sig och sagt att det är okej. Utan du har ett mandat från himlen till att gå med evangeliet. Och i det här mandatet så finns en förmåga som kommer från Gud till dig. Och där han har gjort oss dugliga till att vara tjänare i ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Alltså hela det kristna livet bygger ju på att vi får leva i flödet av den helige ande där han kommer med förmåga, duglighet, smörjelse och kraft hela tiden. Ni vet, det är så många gånger jag ska stå och predika och så känner jag, vad ska jag säga nu? Jag har ju jag ska balansera upp lite grann. Jag har positiva erfarenheter också utav ortodoxa kyrkan. Jag var i Egypten förra sommaren och skulle tala i koptiska kyrkan till ledare i den koptiska kyrkan. Och det här var ju en av de mest liksom tongivande koptiska kyrkorna i Egypten. Då. Och så tänker jag, nu sitter hela gänget här och så kommer jag in som jag är. Vad ska jag säga till de här? Hur ska jag tala så att det här landar? Hur ska jag liksom alla såna här frågor? Jag vet inte om ni har känt så någon gång. Så kan man känna när man talar till en grupp människor. Så kan man känna när man talar till enskilda troende. Och jag stod där och kände att, jag menar, det är en sak att jag har rätt att predika evangelium överallt. Men när jag är inbjuden någonstans till att predika, då talar jag inte om vad de ska ställa soffan, va? Utan då kommer jag dit och vill hedra och vill lyfta och vill tvätta deras fötter. Därför att de är mina bröder och systrar. Så jag bara frågar Gud, jag måste få någonting här. Jag vet liksom inte, jag är inte den bästa kommunikatören i världen. Jag är inte sådär jätteduktig på PowerPoint och grejer. Så du måste ge mig någonting. Och så bara kände jag när jag satt där och vi lovsjöng innan hur den heliga ande kom. Med förmåga och med kraft och med smörjelse. Så att jag kunde predika evangeliet. Och så frågade de efteråt, när kommer du igen? Vi vill höra mer om det här. Och så tog de, och så sa de till mig så här, och det är rätt stor grej faktiskt, för de sa, skulle inte du kunna tänka dig att predika på våran stora ungdomsgudstjänst i koptiska kyrkan? Och jag kunde inte då, jag var frestad till att boka om schemat, men jag kunde inte då, för jag skulle träffa andra ledare också. Så jag tackade nej. Och sen tog de sina ungdomar med sig, så jag fick sitta och be och profetera och betjäna dem en hel kväll. Och då tänkte jag, tack helige ande. Det jag säger nu är alltså inte meningen till att trycka till någon. Det är inte meningen att jag ska liksom ge dig tillåtelse till och inte bry dig om vad liksom folk har för liksom tankar och vad folk har. Alltså när jag kommer till en församling, jag kan ha mina egna tankar och jag kan ha mina egna idéer. Men när jag åker och predikar någonstans, jag ska till Luleå ikväll till exempel. Och om de har en speciell linje och de har bjudit in mig för att tala, då kommer jag hedra den linjen. Därför att jag har ingen auktoritet eller ansvar till att gå om och ställa om i någon annans hus. Är ni med på vad jag menar? Det är inte det jag säger. Men vad jag säger är att du har fått ett mandat där du går fram till att predika evangeliet. Och ibland så upplever jag att jag hamnar i sådana här märkliga samtal. Ibland så här. Där folk kommer till mig och så frågar de så här. Får du utrymme utav ledarskapet till att predika? Eller har du ett mandat och sådär? Och jag tänker, ja men jag har aldrig ens tänkt en tanken därför att hela världen är öppen. Det finns hur många länder som helst som behöver evangelium. Det finns hur många människor som helst som behöver möta Jesus. Däremot så är det bra om man bygger en förtroenderelation. För har man ett förtroende för varann så brukar det också ge öppningar till att få betjäna. Men det är ju inte så att jag behöver gå och fråga Maria eller Lillemor, eller ja, nu har du ju tagit en paus här, men Victoria eller någon. är det okej för er om jag predikar evangeliet? Är det okej för er om jag ber för sjuka? Är det okej för er att jag åker på missionsresa? Det är liksom, de skulle aldrig drömma om att komma till mig och säga du får inte göra det här. För vi vill att Guds rike ska utbredas. Vi vill att Guds rike ska gå fram. Och ibland så upplever jag att vi behöver på något sätt plocka upp det här igen lite grann. Inte så att liksom, och jag, vad jag menar med det är att vi behöver plocka upp det på ett sånt sätt att du ser möjligheten eller du befinner dig, att du har fått en smörjelse, en nåd, en auktoritet, en kraft från Gud till att predika evangelium. Att du är präst och kung betyder ju att du har fått relation med Gud. Du har fått uppenbarelse och förståelse. Du kan läsa Bibeln och få uppenbarelse och ledning av den helige ande. Ja, men då kommer vi inte komma fram till samma saker om man säger så. Om inte vi är någon som definierar vad vi ska tro så kommer vi inte komma fram till samma saker. Nej, men du vet, enhet kommer aldrig bygga på att vi tror likadant eller tycker likadant eller att alla går åt samma håll samtidigt. Det kommer bara göra att det blir värre, eller mer bråk än någonsin. Utan då finns det en underbar frukt som heter ödmjukhet, vet du. Ja. Där jag ser att vi måste inte hålla med varandra om allt. Vi måste inte tycka likadant om allt, men vi kan komma överens om att vi inte är överens. Och så fokuserar vi på det som är väsentligt, nämligen att människor blir förvandlade av Guds kraft. Men vad jag vill komma tillbaka till idag, det är ju det vi kallar den troende tjänst. Och du vet, ibland när vi, i alla ledarkonferenser vi har och i allt prat vi har om olika tjänster, olika gåvor, olika kallelser, så tycker jag ibland att det kommer lite i skymundan vilken tjänst som är den viktigaste tjänsten. För den viktigaste tjänsten i Bibeln är inte tjänsten som handlar om är du apostel, profet eller evangelist eller vad du är, utan den viktigaste tjänsten är ju den troende tjänst. Ja, att du har blivit uppfylld med den helige ande. Att du har fått kraft till att bli ett vittne. Att du har möjlighet att utbreda Guds rike där du befinner dig. Jag tror på att göra evangelistiska satsningar. Annars hade inte jag rest ut och predikat som jag gör, för mycket av det jag gör är sådana satsningar. Men jag lever ju inte i en sån drömvärld att jag tror att bara för att vi som församling har sökarvänliga gudstjänster eller har fina, allt det här kan vara bra, eller har fina verksamheter, allt det här kan vara bra som sagt. Men jag tror inte att det kommer göra att vi vinner Osviken, Skelleftehamn och Skellefteå för Gud. Därför att det kommer alltid finnas människor som inte vi når på det sättet. Utan vad vi behöver se är att våra liv, våran vardag är det största missionsfält som finns. Och där har Gud gett dig en förmåga. Du är präst på ditt arbete, vet du det? För du bär Guds närvaro. Du bär Guds välsignelse. Du har fått Guds förmåga. Och jag har ju vittnat för er här om hur vi har sett en skillnad i. Jag menar, mamma har kommit till tro. Linda fick vara med och jag var väl med på törn också. Hennes styrman, mamma kom tillbaka till tro innan hon dog här i våras. Och vad vi gjorde när vi åkte på de här, på våra släktträffar. Det var helt enkelt att vi började ställa in oss på det och säga att vi bär någonting här. Vi har fått något från Gud. Vi sa inte riktigt med det här språket, men poängen är vi är familjens präster. Vi bär Guds närvaro. Vi har någonting här. Och vi tror att det här är någonting som människor vill ha. Och jag tror inte att man kan övertyga människor eller övervinna människor genom att tala om för dem hur fel det är med ateism eller hur fel det är med det ena eller det andra som kyrkan har blivit känd för att göra många gånger. Utan jag tror att när människor får möta Jesus och se Kristus så kommer de upptäcka att alla vill ha en frälsare som Jesus. Alla vill ha en far som våran fader. Och jag bara känner att jag vill predika lite grann här inne i dig för att jag vill att du ska våga resa dig lite grann. Och jag menar, det här har också varit, jag menar, jag är ju en ganska blyg person egentligen. Så här. Min värsta fruktan hela min uppväxttid, det var att stå och tala inför folk. Jag var livrädd för att stå på en plattform förut. Jag tyckte det var jättejobbigt. Men sen var det som att när den helige ande började tala till mig att jag kallat till dig och predika evangeliet. Det är förresten typiskt honom att ta någon som mig som aldrig har lyckats med någonting och så resa upp till att göra något positivt. Det är ju nåden alena, vet ni. Det är våran kvalifikation. Det är Guds mandat. Det är Guds smörjelse in i ditt liv. Folk kommer ibland och säger, men hur kan jag ha ett mandat? Jag har gått igenom en skilsmässa. Ja, det är därför att det är nåden alena. Jesus gör allting nytt. Och i hans ögon ser han inte på dig som skild, utan han ser dig som en nyskapelse. Ja, men jag har misslyckats. Ja, välkommen till klubben. Men det är fortfarande nåden alena. Och jag tror att vi behöver vara en Jesusrörelse som rör oss ut i alla olika delar av samhället med evangeliet. Men ni vet, jag har ibland märkt människor, men jag kommer ihåg en vän till mig, jag har tillåtelse att dela här, en väninna till mig. Hon skulle vara med i ett av våra förbundsteam. Och hon sa, jag vet inte om jag vågar vara med. Är det okej om jag sitter längst bak och tittar? För jag känner mig inte så bekväm att be för folk. Jag vet inte om jag kan. Och då kände jag måste ju prata med henne om det här lite grann. Så jag sa till henne, låt mig höra om jag har förstått dig rätt. Du har ett arbete där du hanterar ganska många människors anställningar varje vecka. Där du har chefsuppdrag och där du har ett inflytande. Och det är lätt, det tycker du funkar. Men när jag ber dig lägga handen på någon och säga i Jesu namn, då är det för svårt. Och hon säger, ja, det låter ju lite märkligt nu när du säger det. Jag har aldrig sagt att du ska be starkt eller att du ska kunna be fina böner eller be välformulerat. Utan jag har bara bett dig älska människor, lägga handen på någon och bara erbjuda Guds nåd. Ja, det kan jag nog. Och så började hon gå i det. Och så märkte jag att hon hade ju en gåva. Hon var ju bra på att be med människor till helande och upprättelse. Men jag tror ibland att vi har fått in tankar. Och jag vill inte skylla, på vare sig traditioner eller på system. Och så här, utan det är ju väldigt mänskligt det här. Va? Det har med förkastelseidentitet att göra. Och det har med det att vi har så lätt att titta på våra liv och diskvalificera oss själva. Och jag profetera till dig nu att om du vill så kan du hitta hundratals saker i ditt liv som diskvalificerar just dig. Och då bara kommer den helige ande igen och säger, det är nåden alena, vet du, det är bara nåd. Det är bara Kristus. Det är bara tro. Det är ordet. Ja. Och i det här då, va, så lever vi ju inte i bokstavens utan andes förbund. Bokstaven dödar men anden ger liv. Det vill säga att, som vi läser, att när vi läser Bibeln och när vi lever med Gud så är vi beroende av den helige ande. Vet ni, jag känner människor som har studerat teologi i 5 år som inte är födda på nytt. Därför att du kan läsa Bibeln. Du kan vara duktig på textkritik och historia och alla sådana saker. Men Bibeln är inte en bok som öppnar sig genom kunskap. Utan det står kunskapen upplås som en kärleken uppbygger. Utan ordet öppnar sig när den heliga ande kommer och öppnar vårt hjärtas ögon och ger oss uppenbarelse. Därför så kan du ha läst en bibelvers 20 gånger och du ser ingenting, va? Har du varit med om det? Och sen helt plötsligt läser du en bibelvers igen. Och helt plötsligt ser du det. Och jag ska bara ta en väldigt enkel bibelvers här nu. Som jag tror att vi behöver uppenbarelse över lite grann. Och sen ska jag försöka landa det här. Se om det går. Markus 16. Vers 15 till och med vers 20 står så här. Här har du ditt mandat att fungera i Guds rike. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. Det måste vara te det pratas om det. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det under och tecken som åtföljde det. Ja. Jag menar, det här är ditt mandat. Jag förstår inte hur man kan komma fram till, inte, jag förstår hur man kan göra det, men jag, på något sätt så känner jag att jag vill bara döda det här lite grann som säger att det finns inget utrymme för mig. Men du, det finns ju massor med människor som behöver evangeliet. Det finns massor med människor som behöver evangeliet. Och titta vilket förtroende Gud ger människor som oss. Jag menar, det står i Korinthierbrevet, så säger han så här, Paulus, inte många visa vad kallar det. Inte många av förnäm släkt, inte många starka, utan Gud utväljer det som var svagt och föraktat, ja, det som ingenting är, för att göra det till intet som är. Han utväljer alltid människor som inte kan det han kallar oss till i sig själv. Och så säger han, det här är vad ni ska göra. Ni ska gå ut och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Sen står det så här, tecken ska följa de som tror detta. Och då är min fråga, tror du detta? Ja. Om du tror detta så är du en sån som tecken ska följa. Eller hur? Du ska lägga händerna på de sjuka och se dem friska. Det är en naturlig del av evangeliet. Det har alltid varit så att evangeliet går fram och stadfästs med under och tecken. För den helige ande älskar och pekar på och förhärliga Jesus i människors liv. De ska tala nya tungor. Det är underbart med tungotalet och bara få uppbygga sin inre människa i den helige ande. Betyder också att du kan få kraft och kommunicera evangeliet. De ska ta ormar i händerna och de dricker något dödligt gift, ska det inte skada dem. Det här handlar ju om auktoritet över all fiendens härsmakt. Djävulen har egentligen inte någon verklig makt emot oss, för han är besegrad. Ja. Och så står det att de ska driva ut onda andar. Och alla de här sakerna hör ju samman med att Gud sträcker sig efter människor. Gud har alltid sträckt sig, längtat efter och nå människor. Och det har blivit någonting som vi har fokuserat mer och mer på. Jag brukar ha det som trosmål att när vi åker och träffar släkten, när vi åker och liksom, jag vill vittna, jag vill kunna be för någon, jag vill få möjlighet att säga, är det okej att jag ber för dig? Jag vill ge evangeliet. Jag ber mycket nu över att i våra möten när vi reser, vi måste få se människor frälst och förvandlad. Det är så underbart, vet du, att se hur en människa får möta Jesus för första gången. Jag har sett med en kille här för ett tag sedan som hade hamnat i riktiga problem. Han vågade inte komma på mötet, men han kom efter gudstjänsten på kaffet och så hamnade han vid mitt bord. Han visste ju inte att det var jag som hade predikat då, och jag sa ingenting heller, utan jag bara satt och pratade med honom och sa att jag borde väl egentligen bli frälst kanske. Ja, så jag, det borde du. Fast jag vet inte om det är rätt tid. Jo, men du vet, Bibeln säger att nu är den rätta tiden. Det går hur bra som helst. Jesus, han vill röra vid dig just nu. Ja, men jag har försökt att tro och jag kan inte. Nej, men det kan ingen, vet du. Men Jesus är trons övning och fullkomna. Så han kommer och hjälper dig. Och så sitter han och berättar sin story. Och så sa jag det. Jag förstår att det är svårt för dig, men är det okej att jag lägger handen på dig och ber för dig? Och så ber att den helige ande ska komma och röra över dig. Och så kommer den helige ande och rör vid honom. Och så kommer tårarna. Och så säger han, nu skulle jag vilja bli frälst. Jag tänkte, jag visste det. För jag visste att får den helige ande en chans att röra vid honom, så kommer han inte kunna låta bli. Och jag bara kände hur himlen bara hade gett mig ett mandat att få tala in i hans liv. Vittna för honom, tala till honom. Och när jag talar om evangelisation, så jag vet ju att folk tänker liksom traktat, gå ut på stan och det måste inte vara, för det är inte allas gåvor. Och många, däribland jag, känner mig väldigt obekväm med den typen av evangelisation. Även om jag har lett ett sånt team i Stockholm under flera år, så var det aldrig min gåva. Men du vet, Gud är inkarnationens Gud, det vill säga Gud blev människa i Jesus Kristus, och Gud har lagt sin närvaro i ditt liv för att du ska röra vid fler. Och det underbara är att Gud är ju överallt, eller hur? Allt är skapat genom honom, allt hålls samman i honom. Han är redan där och verkar på människor. Den helige ande just nu rör vid dina ofrälsta släktingar. Försöker tala till dina vänner, till dina arbetskamrater och visa på att det finns en frälsare. Så den helige ande är redan där och verkar, vet du. Det enda du behöver göra är att gå in i ett samarbete. Men ibland så tror jag att vi är lite skadade, vet du, utav ett västerländskt tänk. Därför att i väst så är det så att innan man kan göra någonting så måste man ha förstått det. Man måste liksom ha kunskapen, klarat proven, gått seminariet. Men Jesus gjorde precis tvärtom. Han sände ut lärjungarna till att predika, bota sjuka, kasta ut onda andar. Och sen när de kommer tillbaka och har gjort en massa upplevelser, då förklarar han vad det var som hände. Vet du varför? För den enda kvalifikation du behöver är Kristus. Det är att den helige ande bor i dig. Och istället för att sitta och vänta på att det ska komma en väckelse om 20 år. Eller att en dörr ska öppna sig för dig som kanske aldrig öppnar sig. Varför inte lyfta blicken och se att fälten har vitnat till skörd? Varför inte stämma in i det som Jesus sa, att skörden är mogen men arbetarna är få. Låt oss därför be Fadern om att han sänder ut arbetare till skörden. Och där har du fått ett mandat. Och jag vill bara uppmuntra dig. Du vet, man kan vara frimodig och vara liksom, och inte vara påträngande på samma gång. Du kan vara trosviss. Du kan vara trygg i att du har ett mandat från Gud utan att överfalla folk på busshållplatsen. Du kan vara vänlig, du kan vara finkänslig, du kan vara lyssnande. Du kan vara vanlig. Och samtidigt veta att där jag går fram nu, där är jag präst. Där jag går fram nu, där är jag kung. Därför jag representerar ett rike. Jag är sänd som ambassadör. Och därför att jag är sänd som ambassadör, därför att jag är sänd som kung och präst, så har jag fått ett mandat av Gud till att utbreda Guds rike. Tänk om du skulle börja tänka så, se det så, be så när du åker till arbetet på morgonen. När jag kliver in på arbetsplatsen, kliver Jesus in tillsammans med mig. Så börjar du be för människor. Börja vara människors präst. Det vill säga, prästen var ju också någon som för människornas talan inför Gud. Börja be för din arbetsplats. Börja be för människorna. Jag tror att det är många av er redan gör det, så jag menar inte så. Jag bara vill uppmuntra. Börja be om du är chef. Börja be för din anställd. Börja be att de ska se Kristus. Börja be att folk ska uppleva Guds närvaro på arbetsplatsen. Jag tror att vi har en jättemöjlighet att bara nå människor med evangeliet. Bara få se människor bli frälst. För jag är helt övertygad om att fälten har mognat till skörd. Och jag tror inte att vi behöver vänta på ett bättre läge i Sverige. För folk ropar ju efter hjälp. Jag talade om det här i fredags. Att Skandinaviens folk är ju ett tröstlöst folk. Och Gud är våran tröstare. Jag tycker det är underbart. Jag fick praktisera det här igår faktiskt. För jag har en vän som håller på Frölunda. Och han retar mig i 2 veckor över att nu är det snart premiär i Skandinavien. Och älskar Skandinavien. Och efter andra perioden när Brynäs ledde med 5-0 så skrev jag och frågade: det känns bra eller? Kommer den här överkörningen i 3:e perioden eller? Men sen efteråt så kom jag på att det är ju nåden alena. Så jag fick ju trösta honom och bara skriva ett uppmuntrande sms och sådär. Ringa och prata med han lite. Erbjud mig att be för han. Men det är något helt annat. I alla fall så är det så att Gud har gett dig förmåga. Han har gett dig mandat. Han har kallat dig till kung och präst. Och han har kallat dig till att i ödmjukhet bara inse att jag har fått ett mandat. Jag har fått en kallelse. Jag kan predika evangeliet. kommer nästa grej. Ja, men jag förstår inte evangeliet. Ja, men det är det ju ingen som gör helt och fullt, vet du. Börja med att predika Kristus. Och så tar Gud den insats som du inte tyckte var så bra. Och så verkar den helige ande genom våran ofullkomlighet. Och så kommer hans nåd fram och hans styrka fram och hans kraft fram. Och så gör han något fullkomligt av vår ofullkomliga insats. Jag tycker det är underbart. Och jag känner en sån ödmjukhet inför det här. Att tänk att Gud bara kliver in i människors liv. Mitt i vår brutenhet, mitt i våra utmaningar, mitt i våran trasighet, mitt i våran vardag som ibland kan vara jättejobbig, och säger: du, jag har kallat dig. Jag har gett dig ett mandat. Det finns en smörjelse över ditt liv. Det finns en auktoritet över ditt liv till att utbreda Guds rike. Du är kallad till att bära evangeliet. Du måste inte vänta på att det kommer en häftig evangelist och dra in skörden. Utan där du är just nu så är du bärare av evangeliet till människor. Och det här är så fantastiskt. Gud vill använda dig just nu. Så jag skulle rekommendera dig att bara lägga undan den här lögnen som säger till dig att det är inte rätt tid. Jag är inte andlig nog. Gud får använda min fru istället, för jag är inte tillräckligt andlig. Jag är inte tillräckligt, alla de här sakerna. Tänk om du bara skulle lägga undan allt sånt. Och säga: tack Gud att det är som du har sagt. Du har friköpt mig. Du har fört mig in i ljuset. Du har kallat mig. Du har gett mig mandat. Du har gett mig auktoritet. Och jag behöver inte vänta på att sändas, för jag är redan sänd. Och så bara inser du att du har fått något från Gud som han vill använda. Jag tror att vi som församling, vi som kristenhet, är en Jesusrörelse som ska ta över på varje område av samhället. Jag är inte en hostile takeover, men jag menar ta över med Guds evangeliet och Guds kärlek. Det är alltid bra att state the obvious. Sådär. Så blir det inga missförstånd heller här en söndag förmiddag. Men vi tackar dig just nu, Fader, för att du är här. Vi prisar dig för din nåd och din kraft just nu. I Jesu namn. Tackar dig för att du bara vill komma och röra vid oss just nu, heligande. Tack att du har gett oss mandat, förmåga, skicklighet. Tack att du har gjort oss till kungar och präster. Tack att du har kallat oss. Tack att du har någonting för oss. I Jesu namn. Jag ber att du ska röra vid oss och uppmuntra styrka just nu. Ja. Ni vet, så ofta så hör jag när jag pratar med människor att de kommer med den här tanken att jag har så mycket nu så jag hinner inte med liksom kyrkan, jag hinner inte med det ena och det andra så här, utan jag väntar på att jag ska kunna få mer tid så att jag kan tjäna Gud. Men du vet, Gud har aldrig bett dig att lämna ditt liv för att du ska tjäna honom. Gud har aldrig bett dig att sluta jobba för att du ska tjäna honom. Gud har ju aldrig tänkt att Guds rike ska liksom etableras och byggas bara i kyrkan. Utan det är ju bra att inte du har så mycket tid, vet du. För om inte du har så mycket tid här så har du mycket tid där. Och du bär Guds rike med dig. Du bär Guds auktoritet och Guds smörjelse med dig. Men jag lägger händerna på de sjuka och de ska bli friska. Jag har många gånger sagt till folk som jobbar i vården: tänk så många gånger du lägger handen på någon. Tänk så många gånger du liksom tar i någon. Tänk om du bara skulle tänka att jag ska lägga händerna på de sjuka, de ska bli friska. Det står inte att man ska be. Tänk om du lägger händerna på någon och så bara kommer en helande våg så här, genom kroppen. Jag har sett det, jag har jobbat i vården själv, jag har sett det. Jag tror att det är möjligt. Jag tror att Gud kan ge dig vishet som jobbar med människor till att liksom nå in. Jag tror att du som jobbar med ekonomi, du som jobbar med olika typer av liksom chefsposition och så, att Gud bara kan ge dig vishet. Så att du är med och förlöser Guds rike in, välsignelse in, ekonomi in i företaget, och så kommer folk börja se att det är någonting med dig. Vad är det du har som jag behöver? Och du vet, det här handlar ju inte om att du ska skärpa till dig och liksom vara tillräckligt bra på att predika. För det är ju ingen av oss som är speciellt bra på att predika egentligen. Utan det handlar mer om att vi öppnar oss och säger: Jesus, vill du komma och ta över i mitt liv? Jag har inte jättemycket att ge till dig. Jag har kanske ingenting att ge till dig, men jag ber att du ska ta mitt liv och göra någonting utav. Jag ber att du ska sträcka dig ut genom mig och röra vid andra människor. Jag ber att du ska sträcka dig ut genom mig och bara ge evangeliet till människor. Det handlar ju inte om dig, vet du, utan det handlar om honom som bor i dig. Och ibland så får jag lite den här tanken av att, eller lite den här känslan av att fienden vill att vi ska fokusera på allt annat än det som är väsentligt. Hålla på med politiska debatter, teologiska debatter, olika sådana här saker fram och tillbaka. Och jag säger inte att det är oviktigt, ni får inte missförstå mig. Men jag säger bara det, att ibland så tar de här sakerna fokus ifrån det som vi faktiskt har fått en sändning till att göra. Och det är att vinna människor. Det är att se människor fria, helade, upprättade genom evangeliets kraft. Och jag känner att vi ska bjuda in till förbön just nu. Ni som är förebedjare, ni kan ju gå och ställa er vid era bönestationer. Vi har förebedjare som kommer stå här ute vid sidorummet här. Så har vi möjlighet också, om du vill tända ett ljus och be för någon, eller du vill skriva en bönelapp i bönelådan eller lägga en sten vid korset och sådär, så finns det möjlighet att göra den under förbönen. Så kommer vi ha förbönstationer där, och jag kommer finnas här och be också. Och jag skulle bara vilja bjuda in dig just nu som har längtan efter, jag måste få kliva ut i det här mandatet. Jag har en sån längtan efter att se människor frälst och förvandlat. Kanske du sitter med ett dåligt självförtroende och känner att du är illa kvalificerad. Ska vi bara bryta dig just nu och bara säga att du är faktiskt kallad, du är sänd och du är smord av Gud för det här. Gud har ett förtroende för dig. Och vi ska be just nu att det ska få förlösas. Kan det hända att du har jobbiga erfarenheter kopplat till evangelisation, där du känner att jag har försökt men det gick inget bra? Kan du behöva helande just nu, vet du? Det är ingen fördömelse i det här, utan vi har alla mindre bra insatser av och till. Men man kan be tillsammans och så kan man få helande. Och så kan man få nåd. Och så kan man få gå vidare. Ännu visa. Eller du som känner att du går liksom och du har tid med allt annat än det som du tycker känns väsentligt, och undrar liksom vad händer? Det kan vara en fråga om prioritering, men ibland är livet bara ganska hektiskt också. Och man kan inte göra så mycket åt det. Men vet du, jag tror att även i en sån situation så kan Jesus komma och göra någonting. Vi ska be tillsammans att du får de här möjligheterna mitt i livet till att beröra människor med evangeliet. Så om det känns bra för dig, så går vi in i tillbedjan nu. Så kommer jag finnas här och be, och det kommer finnas bönestationer och ett bönerum här också som förebedjarna kan gå in med dig om du behöver prata lite mer. Men vi tillber Herren en stund, och du som känner att det här har talat till dig, så är du jättevälkommen fram. Ska vi be tillsammans? Vi ber självklart också för dig som behöver, om du behöver bli frälst, möta Jesus för första gången, så löser vi det också. Vi ber gärna för helad, vi ber för befrielse, alla de här sakerna. Men jag känner att just nu så var det här någonting jag bara tror att himlen vill förmedla. Han vill röra vid dig så att du kan röra vid andra människor med evangeliet. Vi ber tillsammans. Amen.